Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
God morgon och god middag, Gunilla.
God morgon och god middag. Hur är vädret i Sverige?
Jag anar att du vet hur det är i Sverige, för du brukar alltid fråga när det är som värst här. Och du känns också lite skadeglad, tycker jag.
Ja, lite. Skadeglädje är den enda sanna glädjen. Jag måste ju säga att annars brukar jag faktiskt påpeka det, att maj brukar vara den månad då Sverige går om där jag bor. Jag har ju liksom samma klimat hela året, men i maj, då liksom brukar liksom, då är det inte så, då är det inte riktigt lika självklart läge att skryta, har jag märkt. Nej. För då kan det ju ha slagit till i Sverige liksom, att det blir en sån här varm sommardag och så. Men jag fick lära mig ett sånt uttryck här, ett amerikanskt, om varför det heter May, alltså May, because it may rain, it may snow, it may, you know. So, yeah. Du får till dig. You never know.
Jag ska lämna dock.
What you may get.
Jag ska lämna en liten respit dock. Det kan vara så att vi spelar in det här ett par dagar innan torsdag när det här sänds. Och då tror jag faktiskt att vi kommer ha, i alla fall i halva landet, och kommer ha högsommartryck.
Så det kan hända. Nästa gång kan jag inte skryta om det fina vädret.
Så kan det vara.
Nej.
Hur är det hos er?
Nej, men det är jättefint väder. Jättefint väder. Och igår var det faktiskt, ja, men vi har ju ofta väldigt så här, som jag sa, liksom väldigt konstant väder året om. Men vi har inga varma kvällar. Men det hade vi igår, så vi var faktiskt ute och åt tillsammans. Och detta är faktiskt idag, kan jag säga, happy Mother's Day till dig. För här i USA är det Mother's Day. Och det är ingen, det kan jag säga att det är inte, det är inget skämt alltså här. Här är det liksom, folk firar verkligen Mother's Day här.
Ja, det är så.
Och, ja, det gör de. Och det går till exempel inte idag att få tag i en enda brunchställe. Alla går ut och äter brunch med sina mammor idag. Och man får presenter. Mm. Upplevelser. Varenda nagelsalong är uppbokad. Så att det är en stor grej här. Men i alla fall igår så gick vi ut för att äta middag. För vi gör inte ofta det på kvällarna, just därför att det inte är så varmt. Men det var igår. Och då så kom vi att prata om, ja, man sitter där, det var jag, Magnus och Lilo då. Och så vi satt och pratade lite om året, och det var Mother's Day och sådär. Och så sa jag någonting om att jag inte tycker att jag har varit en bra mamma det senaste året. Och det beror på, som jag alltid har sagt, att jag har jobbat för mycket. Och med Lilo, liksom, jag fattar inte, liksom, hon bara rullar ju med ögonen. Och jag sa det, att nej, men du vet, man kommer ju till ställen när man funderar på liksom, om man gjorde ett bra jobb som förälder eller inte, och liksom i stort och sådär. Och så tittar hon på mig, men hur skulle ni kunna ha gjort, hon måste verkligen formulera mig, hur skulle ni ha kunnat gjort någon skada, frågar hon mig då. Och jag bara, vad menar du? Ja, men ni var ju aldrig där. Och menar det inte riktigt så, hon menar liksom att vi var väldigt hands-off, menar hon på. Så menar på liksom, hur mycket skada skulle vi kunna ha gjort med detta hands-offandet som vi håller på med. Och du bara känner, okej.
Okay. Och hur mycket skada gjorde det uttalandet i dig, i mammahjärtat?
Ja, det var ju jätteskönt. Men jag insåg ju att hon gav ju en komplimang. Mm. Liksom. Och hon är ju den som har sagt, och detta är ju min tonåring som verkligen under sin värsta tonårsperiod, och vi ska ju prata om tonåringen idag, men ställde sig här i dörren till vårt arbetsrum och tittade på mig och Magnus, och så sa hon det, i ett föräldraskap är så intressant. Och vi bara, vad menar du? Ja, först bestämmer ni någonting. Och så kör ni på det. Och sen när inte det funkar, då byter ni taktik och så gör ni tvärtom. Och sen ger ni upp. Och vi bara, va? Och så sa hon, och det brukar ta ungefär en vecka. Och så gick hon. Och vi bara satt där, okej. Men jag har nu svart på vitt idag, Lina, att jag har inte gjort så mycket skada.
Nej, bra ändå. Jag har ju fortfarande några år kvar innan jag kan utvärdera mitt mammaskap.
Och det komiska var ju förra gången, förlåt jag pratar över dig. Men förra gången så sa vi ju att vi skulle prata om tonåren. Då sa ju jag att jag inte, liksom, att jag kanske inte hade så mycket att komma med. Och nu har jag då tillbringat den här veckan med att fundera på hur tonåren har varit.
Mm.
Och det bara kan ju säga det, att det finns anledningar till att man förskjuter sin egen tonårstid. Att man inte kommer ihåg den. Och det finns anledningar till att man inte kommer ihåg sina barns tonårstid. För det är ju ingen rolig period. Och den här veckan liksom, alltså, jag kommer ihåg, jag hörde Magnus säga till en kompis när vår son var tonåring. I mitt i sin tonårsperiod så kommer jag ihåg att jag hörde Magnus säga till en kompis att, ja du vet, ja, när jag tänkte på mina tonår så tänkte jag att, men det var väl rätt okej. Men nu, när jag ser liksom vad Max går igenom så kommer jag ihåg.
Mm.
Det var ju inte okej. Jag mår skitkast.
Ja.
Det påminner en om liksom det, för det är den värsta perioden.
Mm. Ja men verkligen. Alltså,
ja, men det är ändå lite uppmuntrande.
Ändå vi börjar där, vi sätter ribban där. Och så tänker jag att jag är ändå väldigt glad idag. Jag tänker att det kommer ju säkert bli lite frågepodd från mitt håll idag. För jag tänker att vi ska ju verkligen nu pinpointa den här perioden som verkligen skiljer oss åt, Gunilla. Jag som är mitt i småbarnslivet och du som är mitt i storbarnslivet. Och emellan oss har vi den här, för mig då, helt det svarta hålet, tonårsperioden. Alltså jag har poddat i med Life with Kids här nu i 4 år ungefär, och jag har ju träffat hundratals med människor som har både experter men också många, många vanlisar och några kändisar som alla med småbarn då, vi bävar för den här tiden. Det är nog det som är den största gemensamma nämnaren, tror jag, att alla liksom är så här, okej, sen kommer tonåren, lycka till.
Men undrar om det är för att man har någon bild av det, eller för att man faktiskt kanske kommer ihåg sina egna tonår.
Antagligen.
Jag tror både det är någon bild av det, liksom, av vad det ska bli, och att man kommer ihåg.
Mm.
Någonstans i sig kommer ihåg den här liksom sökande, jobbiga perioden.
Mm.
Men jag grundar på liksom vad jag trodde att det skulle vara, och det jag tror att du tänker att det ska vara, blev det inte. Och jag tror att du kanske tänker att det blir stökigt och bråkigt.
Mm.
Smällande i dörrar, eller är det så du tänker?
Absolut. Sura konflikter, skrika, du får inte, jo jag ska. Oron ligger hemma på nätterna. Folk som, mobilen har laddat ur. De har inte varit hemma på en timme. Vart fan är de? Liksom. Det där tänker jag.
Ja, och då kan jag säga att så blev det inte i min familj.
Nej.
Och det var så jag trodde också att det skulle bli, liksom stökigt och bråkigt och liksom, utan det blev mer deppigt. Och det var jag inte beredd på. Och dessutom då är liksom, det blev plötsligt så att vi hade ett barn här hemma som totalt styrde hur vi mådde. Mm. Alltså, för när man tänker sig, när de är små, om de är ledsna sådär, så kan man liksom klappa lite på dem och så kan man blåsa och så kan man ringa en kompis, eller så kan de få, som jag då, man kan ta med dem och fika.
Mm.
Så blir allting bra liksom. Men nu plötsligt hade man då den här större människan som inte var glad.
Mm.
Och det påverkade liksom stämningen hemma. Om tonåringen var glad, då var vi glada. Om tonåringen var ledsen, då var vi ledsna. Alltså det var som en barometer. Man kände in hela tiden, hur ligger det till idag? Hur får jag må?
Det var liksom meteorologer som såg när åskmolnet kom in. Och
nu kommer åskmolnet in från sitt rum. Oj, oj, oj.
Nu tassar vi lite. Så, nej, det gick hon.
Ja, och så blir man ju orolig. Man är ju orolig hela tiden. Och så... Men också, det var också en otrolig... när jag liksom slogs av en insikt som var ganska... Som man gör, du kommer också göra på ditt äldsta barn. Och det är det där att man inser också att man har... Man är vid en gräns där man inget mer kan göra. Om det är så nu att man hade visst mål med sitt föräldraskap. Inte bara att de skulle bli trevliga personer att ta i handen. Utan också ha rejält med självförtroende och självkänsla. Och ta för sig i livet. Vi har pratat om det tidigare på där vad vi önskar för våra barn. Men det var den där insikten. Oh shit, det är för sent nu. Mm. Alltså det jag inte har gjort fram tills nu. Tänker jag återigen på min dotters, på mitt hands-off föräldraskap. Det är för sent nu. Yep. Nej, men just den här känslan av att nu är det för sent. För att fram till den här perioden, och det var ju så, då har man ju varit nummer ett. Du är ju nummer ett i dina tjejers liv, liksom. Mm. Mycket nummer ett. Mm. Och sen kommer det föräldrarna, och så kommer det kompisar. Förlåt mig, lärare, du vet, sådär, människor, mormor, morfar, andra vuxna. Och sen så kommer kompisarna då, vad det gäller inflytande. Mm. Och nu så bara, whoops, så ställs det på huvud. Och du kommer på sista plats. För nu är det kompisar, kompisar, kompisar. Och förmodligen, och sen på andra plats kommer då vettiga andra vuxna, om du har tur. Men jag tror emellan kompisarna och vettiga andra vuxna så kommer det en massa folk de ser på, som de träffar i olika sociala medier. Mm. Som man kan då hoppas ha något vettigt att säga eller något vettigt att tillföra. Så man är ju väldigt långt ner nu då av inflytande. Och det var liksom... Alltså när man, det var ju verkligen bara, oops. Och jag vet att jag klagade på det. Sådär lite bland mina vänner som hade yngre kompisar, eller yngre barn då. Och de bara, men vad är det du säger? Det är väl klart, du kommer alltid vara ett stort inflytande i din barns liv. Nej.
Men min man vet exakt hur det är. Jag kan berätta lite grann. Han, vi pratade ju om detta i podden om mamma och pappiga barn. Om våran lilla tre, minsta tjejen här. Nu kämpar vi för att bryta in Robban i hennes liv. För hon är otrolig mammig och har alltid varit sedan hon kom. De andra två har ju varit lite mer pappiga. Men nu kämpar han in sig i sitt liv. Och vi försöker nu få honom att låta henne läggas med pappa. Och inte att det bara ska vara mamma. Så då satt han igår och kväll och försökte liksom få henne att liksom följa med upp. Och då klargjorde hon tydligt hennes rangordning. Vilka som skulle få lägga henne. Nummer ett, det var mamma. Eller som skulle följa med upp när hon skulle sova. Nummer ett var mamma, nummer två var mormor, nummer tre var filtis, hennes gossefilt då. Nummer fyra var ingen, hellre själv. Och nummer fem, där kom pappa.
Jag menar, både Robban och jag hade en kväll då vi kände vårt föräldraskap var i sin prime.
Yes, jajamän. Hellre ingen. Han blev ratad av ingen. Hellre helt själv. Ja, så kan det vara. Så är det.
Men sen nu måste jag vända på det lite också. För att jag det är väldigt roligt att vara. Jag älskar att höra historier från dina tjejer. För det påminner mig om hur roligt det ändå är liksom när barnen börjar liksom prata. Så jag tycker att det är roligare ju äldre de blir. Mm. Och det tycker jag ju faktiskt om tonåren också nu när jag ser tillbaka på det. För det var väldigt spännande. Emellan då när man var orolig hela tiden. Så var det var ju väldigt spännande. För det är ju en otroligt intensiv period. Därför de ska ju liksom på något sätt hitta sig själva. Eller hur man ska uttrycka det. De drar sig tillbaka från en och så... Kan man se glimtar? Man får sitta på första parkett och se hur de bygger ihop sig på något sätt. Mm. Vilket är oerhört intressant. Det är otroligt svart och vitt. Otroligt liksom. Och man är så fel. Man är så fel. Det går inte som förälder. Man är så fel. Och liksom någon åsikt som man har eller någonting som man råkar säga. Liksom. Åh herregud. Det är gånger som jag tänker så här, nej men hon... alltså min tjej, hon kommer få hjärnskador av att hon rullar ögonen åt mig, himlar med ögonen så mycket åt mig. Det här kan inte vara hälsosamt. Jag blir för att jag ska fråga min syster optiken om det inte kan vara skadligt att himla med ögonen så här mycket. För det är, och det började hon med redan när hon var 5. Så vi pratade om ett långt himlande med ögonen som inte kan ha varit bra. Hon har glasögon nu, jag vill bara säga det. Mm-hmm. Men just det liksom att sitta här och se hur de liksom... bara får ihop det och hur de tänker om de nu delar det med en. För jag satt faktiskt igår, gav mig själv lite egen tid sådär. Ja, jag var ute och träffade en god vän och hon beskrev ju verkligen hur utestängd hon var. Och det har jag inte varit i något av mina barns liv, men hur totalt utestängd och hur man inte under några omständigheter fick föreslå någonting.
Mm.
Alltså, du kanske kan göra så, eller du kanske kan söka, liksom, nej, då var den dörren stängd. Det var, vi pratade i det här fallet om att söka till college, och här är det ju en annan process. Man har ju otroligt många liksom, möjligheter, och det är ju inte betyg på det sättet. Och då hade de någon idé om ett college som skulle kunna vara väldigt, väldigt bra. Och lagom säger jag därför att... Det var ett college som hon hade chans att komma in på.
Mm.
Och de vågade inte ens föreslå det. För nej, om de föreslår det så kommer det inte att bli så.
Mm.
Och det är ju också... Och det blir ju så man måste ju vara väldigt smart här. Här kommer ju hela ens liksom smarthet in som förälder om liksom när och närma sig, när hålla sig undan. Alltså det är lite som att köra slalom lite grann. Rätt för det så kör man in i en pinne. Mm. Så man får ju ha en sån här handledsskydd på sig.
Mm.
För det gör ju ont. Och hjälm är bra också. Men just det här liksom att i vårt fall då, att det inte var bråket och stöket, men utan mer var liksom, mer liksom moody. För det är ett bättre ord än att säga deppig kanske. Ja, deppig är ett bra ord. Det var ju det att... det var ju komiskt många gånger liksom, när man tittade över på tonåringen och de gamla ögonen. Som mötte en. Liksom. De ögonen som hade sett allt. Upplevt allt. Mm. Visste allt. Fast egentligen upplevt ingenting. Vet ingenting. Mm. Det du vet. Men också hur han kunde titta på en som. Det man sa var helt värdelöst. Mm. Inte till någon hjälp. Man fattade ingenting. Och man var jättepinsam. Det var som en blick kunde säga så mycket liksom. Mm.
Oh my God. Ja, men gud. Alltså, kommer du ihåg hur det liksom, kan du inte beskriva lite grann hur skillnaden blev när du märkte att liksom den första då klev in i någon, att oj, nu har det hänt någonting här liksom. Jag vet att det var en expert som pratade, som jag pratade med innan, som sa att det är nästan så att det sker över en natt, kan man tycka som förälder. Är det så liksom? Att helt plötsligt så går en person väg till skolan och sen så när den kommer hem igen så är det så här, wow, vem är du liksom?
Nej, det tycker jag upplever många gånger, att när de går iväg så kommer de hem med helt annat. Så det vet jag. Nej, jag tycker det var mer, det kan ju bero på att det inte var så stökigt liksom, att det inte blev så stökigt.
Mm.
Utan att det var mer lite gradvis så där. Det har varit också, jag vill också säga att liksom, man kan ju se det som att, och detta är ju säkert väldigt annorlunda, men i vårt fall var det liksom lite perioder sådär.
Mm.
Det har varit en period då det har varit kort i tonen från min dotter då, och stängd dörr.
Mm.
Men vi har bara pratat om några veckor kanske, så att det vill jag inte påstå. Jag tycker inte det var en stor. Däremot så var det, och som det var samma liksom gradvisa liksom inträde in i tonåren, var det ju samma gradvisa utträde. Lite. Men jag upplever nog att mycket av det som jag har sett, hur de agerar på det, har varit väldigt kanske nära deras personlighet faktiskt. Mm. Och att lite, det tycker jag, att man kanske, om man har ett barn, nu är jag ju väldigt oexpert i det här, men om man har ett barn som har väldigt lätt ilska, så kanske det är det man får uppleva mer av.
Mm. Det jag känner mig rädd för är ju den här utestängdheten som förälder. Ja. Att man inte liksom, man ser och man känner att de mår dåligt, att de har problem. Men jag, jag får inte längre, jag har ingen tillträde längre.
Nej, och du har ingenting att tillföra. Och det är ju verkligen så, de anser ju att du är född gammal. Du är född vuxen, så du har inte gått till gid. Liksom, och dina erfarenheter har ingenting med det här att göra. Och någonstans så kan man väl respektera det, har jag tänkt sen efteråt. Att de faktiskt dissar ens egen och måste hitta sin egen. För det, man vill ju hjälpa. Det är ju så, man vill ju så gärna. Man tänker, men jag har gått igenom det där. Jag vet genvägen. Jag vet hur du ska komma. Liksom, man kan sitta där och tänka, nej, jag har gjort det. Det var inte bra. Gör inte så. Och man tänker så hela kroppen. Nej, det var inte bra. Och då tänker man på så sätt, om de kunde tappa in i ens erfarenhet så skulle de kunna undvika det. Men det tror jag har med tonåren att göra. Att man är ju, att det kanske måste göra det själv. Och där måste man ju då också som förälder sitta på den här paketet som jag pratade om, som jag ändå tycker var ganska häftig många gånger. Också sitta och se dem göra de mest dumma valen du kan tänka dig. Och där är det ju så att deras hjärnor är ju inte färdigutvecklade, utan då är det ju så att det, där vi, du och jag, tar våra bra beslut liksom i här frontal någonstans i fronten, det är inte färdigutvecklat, så de tar många beslut med det som är impulsstyrning och så. Det här, anledningen till att tonåringar gör många dumma saker, gör det för att det är den delen av hjärnan som är impuls och vad säger man, man får instant, man blir glad av att göra dumheter på något sätt.
Just det.
Så att då tar de beslut där, och det är klart att det blir ju inte alltid så lyckat. Jag vet ju när jag hörde om en kompis som då tog en kundvagn och tyckte att det var en bra idé att åka ner för trapporna utanför. Det var, stod en kundvagn utanför våran ICA, och tog den, satt sig i kundvagnen och åkte ner för trapporna. Och det gjorde ju jätteont.
Ja.
Men det kändes som en bra idé.
Ja. Why not?
Ja, så där kan man ju känna då. Ja, why not? men där måste man ju då. Så vad jag lärde mig under den här perioden då, och som har lite med det att göra, Lina, det är ju det att du vill finnas där, men man pratar ju om kvalitet och kvantitet. Det är ju många som pratar om sitt föräldraskap, att när jag väl är där, då är jag så himla där. Eller kvantitet, att man är där liksom i bakgrunden. Då kan jag bara säga att det är svårt att sköta ett heltidsjobb medan man har tonåringar, för man måste vara väldigt mycket där. För när de vill prata, då vill de prata. Och då måste man vara tillgänglig. Då är det verkligen så. Och det lärde jag mig, att det här var inte utifrån min tidsplan eller mina så. Utan det var när de ville prata, så var jag tvungen att prata. Liksom. För annars, det var fönstret öppet. Om dörren var öppen, då steg man in. Och det gjorde ju att man får ju vara väldigt tillgänglig, och det tänker jag ofta på. Och det har jag sett bland mina kompisar, det är vi skjutsar, vi hämtar, och liksom, alla liksom är 100% där, liksom, för vi vet. Liksom. Och det här är också det här grejen, att det här, nu är det de sista åren på något sätt, så man, efter att ha varit liksom den ens bästis, för man är ju ofta bästisen med sina barn så där länge, så är man nu då, får man ta vad man får. Och jag kommer ihåg när jag själv fick barn att jag ibland reflekterade över att tyckte att det var många mammor som var ute och shoppade väldigt mycket med sina döttrar. Och jag tänkte, det där är ju inte bra för miljön. Eller jag tänkte, att vad är det där för världen man tillför? Att man, om Lilo frågar om vi ska gå och titta på några kläder, jag säger ja direkt. Jag förstår precis, för det är där man blev inbjuden, då tar man den chansen. Så är det. Det är, som sagt, det går åt mycket tid att vänta på att man får bli inbjuden. Och sen är det där då att inse då att man inte kan trycka in sig. Men det är inte sant. För det var tillfällen, då det nej och du är så dum och du är bara pinsam och jag vill inte prata. Man har förstått att någonting annat, att man behöver trycka på. Och så ibland, så där måste man ju gå på sin magkänsla liksom, när det är tillfällen då man verkligen måste trycka på för att kunna faktiskt för att det behövs.
Hur menar du då? Här, trycka på? Att,
ja, alltså att man inte ger upp då. Mm. Alltså att man frågar, nej men jag märker ju, du mår inte bra. Är det något som har hänt?
Mm.
Liksom att man, för det har varit tillfällen man har känt liksom, nu är det någonting som jag faktiskt inte får ge upp på.
Mm.
Att man har varit mer vaksam sådär.
Någonting jag faktiskt är lite orolig för, det är att jag och Robban är ju ganska olika som föräldrar här. Alltså, mm, jag vet inte hur. För det tänker jag tänker på det du sa i slutet på förra podden, det vill säga att helt plötsligt så kommer det en tredje person då i den här tonårsperioden då, som också ska vara med och tycka och tänka och komma med förslag och som du säger påverkar min relation med min man och sådär. Alltså har ni varit likadana eller är det bra att vara lite olika, hantera det lite olika?
Ja, det har vi verkligen. Och tack för den frågan, Lina.
Mm.
För det här, om man säger så, jag vet att vi pratar om det med småbarnen, att den största, folk pratar om att de är väldigt lyckliga tills de får barn och går lyckan ner. Liksom, då blir vi, för det är en sån stor belastning att bli förälder, men man pratar om att tonårstiden är den största belastningen på en relation. Och det kan jag ju säga att här så blev det ju vi som filmen, den onde, gode och den fula. För fram tills nu så var det väldigt enkelt att tycka samma sak som Magnus.
Mm.
Du vet att vi, att det var väldigt, väldigt, väldigt enkelt att vara enade. Men nu blir det plötsligt blir det så svåra saker. För ju större de blir, desto svårare blir ju sakerna som man ska vara eniga om. Liksom. För jag menar, inte nog med, det blir så monumentala grejer. Jag menar, det handlar om alkohol, om sex, om liksom grejer som är rätt stora.
Mm.
Och i vårt fall så blev vi den onde, den gode och den fule. Och det var så att Magnus blev väldigt sträng. Han blev den som var väldigt principfast. Som liksom, du ska ha cykelhjälm på dig. Men det låter löjligt. Men han blev väldigt så här, nej men det är det vi har bestämt. Och det är så det funkar liksom. Liksom. Jag blev ju då den gode genom att bli mer så där, nej men, ja. Gör du så, liksom lite mer efter.
Mm.
Liksom, jag gav efter väldigt fort. Och på det sättet blev jag ju då den fule gentemot Magnus.
Ja.
För jag menar, hur schysst är verkligen det? Liksom, det är verkligen att underminera honom och så. Men det har jag ju också pratat om ibland. Vi har pratat om det i podden. Att ibland kanske, du vet, att man balanserar ut varandra lite grann. Så att, och oftast är det ju så med det mesta att sanningen ligger ju någonstans mitt emellan två personer som bråkar. Så det kan man ju vara rätt säker på att sanningen ligger någonstans mitt emellan.
Mm.
Och så är det väl att föräldraskapet hamnar någonstans mellan två personer mitt emellan. Jag är väldigt tacksam att jag inte behövde göra den här perioden ensam. Mm. Jag känner väldigt sympati med föräldrar som är enastående, men som är singelföräldrar.
Mm.
Där man kanske inte har den relationen med sin partner, att man kan liksom bolla med varandra. För det är ju väldigt, så att man kan liksom stötta varandra i det här. Liksom, att man pratar om vad hände och när det liksom var. För jag menar, det har ju också varit bråk här hemma. Där jag inte tycker att jag har kanske, jag inte gjorde kanske min främsta föräldraprestation. Och det är ju ganska skönt då, dels att ha någon att prata med, om det med, vad man kunde ha gjort annorlunda och vad som blev fel.
Mm.
Men också när man då har någon som kanske då inte är så himla glad, att man kan ändå ha någon att prata med, vad tror du liksom att det betyder? Vad är liksom, behöver jag vara orolig? Nej. Att man är två liksom.
Mm. Mm. Nej, det där tror jag kommer bli en utmaning för mig om jag känner mig själv rätt. Att jag kommer nog också ha, jag har nog mer fallenhet av att gå mot den onde då. Det vill säga att ju mer det tänds på gränser, desto hårdare gränser vill jag sätta. För det är ju det sättet som jag hanterar barn i den här åldern, så här, som jag har nu. Mm. Och det känner jag att det kommer jag ju säkert, men jag förstår ju på dig, det är ju fel sätt liksom. För jag tänker att gränser och så, det är ju jättebra, men det kommer jag ju förlora min relation med till barnen också. Alltså de kommer ju de bara vända sig ifrån mig, för är det någonting jag också vill, det är ju att vi ska ha en schysst relation. Jag vet inte om man måste bara släppa det, eller om det bara är.
Nej, jag tror ju här liksom, här tror jag ju på vissa liksom grundgränser och så, en flexibilitet runt det är ju väldigt bra.
Mm.
För här handlar det ju om helt andra saker. Andra får ju, andra liksom, vad är liksom sen har jag ju påstår jag ju att jag är, jag tror ju att jag har varit väldigt sträng som förälder, och så har jag ju fått veta motsatsen då, att jag inte alls är tydligen inte alls sträng. Men man får allt vara, det tycker jag genom tonåren, att man var lite mer, man måste vara lite mer lyhörd. Och här måste jag säga en sak, alltså, det låter ju som en hemsk period, men jag tycker att det var ju väldigt roligt och väldigt spännande. Framförallt när det är klart på andra sidan, så kan man ju uppskatta det på ett annat sätt.
Men jag ska ta ditt råd nu då. Då känns det som att okej, men då jag kan nog chilla lite mer då och ta bort mitt gränssättande under ett tag, mer för att mer vara tillgänglig när jag behövs.
Du måste sluta ditt heltidsjobb, och så måste du vara hemma hela tiden när de är hemma.
Men om jag mentalt i alla fall gör den här övningen och tänker att nu är det liksom inte jag som styr vår relation längre, utan nu är det lite grann hon som styr vår relation, att när hon vill släppa in mig, då kommer jag. Alltså, då finns jag där, så att säga. Lite som Henrik Schyffert beskrev som den här sitta stubbe-pappan. Han sitter där på sin stubbe. När barnen vill så vet de att han sitter alltid där. Men han lägger sig inte i så mycket. Men de vet att han finns alltid där.
Man ska vara... Och det, jag till exempel... Jag menar, vi pratade... Det är en väldigt rolig period. Du kommer att skratta mycket under den här perioden också. För de gör ju många roliga saker som är dumma. Men jag har haft liksom en grej som jag har sagt hela tiden. Och det är liksom att de kan alltid ringa. Och jag har varit väldigt tydlig. Jag kanske inte blir glad. Jag kanske blir arg. Liksom. Mm. De får ringa och be om hjälp. Jag kommer att hjälpa till att lösa det. Jag kanske blir arg, men jag kommer att hjälpa till. Så det är situationer då jag har fått sådana samtal. Där man har fått då kanske rycka ut. Och jag tror jag kan berätta en faktiskt. När vår son ringde. Vår son ringde och ville att han ringde Magnus och sa att kan du komma, och klockan var, det var inte mycket, kanske var 8-9 på kvällen, och han ringde och så sa han till Magnus att du kan du komma och hämta oss, kan du komma och hämta mig och min kompis, och Magnus hörde ju liksom att någonting var, de var på fest, och Magnus hörde, ja visst jag kan komma, kan du komma nu, fort. Jag kommer på en gång. Och Magnus satt sig i bilen och åkte. Och ut ur festen då, som är då i ett lägenhet i ett hus. Hemma hos någon. Så kommer Max och hans kompis. Och hans kompis är jättefull. Jättefull. Så fruktansvärt full. Och Magnus får in dem i bilen. Och... Max då sitter med kompisen i baksätet, Magnus sitter i framsätet, och så utspelar sig följande samtal i baksätet. Och nu ska jag säga det på engelska, då så säger kompisen, oh my parents are gonna kill me, they're gonna kill me, if they find out they're gonna kill me. Max säger följande, no worries bro, no worries, I will not tell, no worries, no worries, I will cover for you. I'll cover for you. No worries. Oh, my parents are going to kill me. They're going to kill me. I will be so grounded. No worries, bro. I'll cover for you. You'll sleep at my place. I'll cover for you. Som om Magnus inte ens är i bilen. Jag menar, det är ju jätteroligt. Här sitter Magnus. Vi känner föräldrarna till det här barnet. Och det är som att han finns inte. Han är en taxiförare. Han finns inte. Och det är så komiskt liksom hur man är livsviktig och sen, men liksom hela perspektivet finns inte där. I'll cover for you bro, I'll cover for you. Mycket riktigt, de kom hem, det här kompisen gick och la sig, han textade sina föräldrar att han var hos oss. Han gick och la sig, och nästa morgon så sa Magnus till kompisen, ja du vet att jag måste berätta det här för dina föräldrar. Och kompisen bara, men det bästa liksom är ju om du åker hem och berättar det här, vad som hände, än att jag måste ringa. För jag måste liksom. Det här, det är en föräldrakod. Det är så det går till. Och du kan tycka nu, Lina, att Magnus liksom kunde ha covered for him. Men det gör man inte, för det var för mycket fylla liksom. Och det var för unga barn. Mm. Och då, men bara ge den liksom. Det är bättre att du åker hem och berättar. Mm. Och han åkte hem och berättade, för sen kom det en text från honom. Och från föräldern, liksom bara. Så att de visste att det hade berättats då.
Mm.
Men,
ja, men, vad
men,
bra.
Just det, men just den där situationen liksom när man... Man flabbar ju åt det, liksom. Mm. I cover for you, bro. Där sitter Magnus, liksom.
Ja, men det säger väl ganska mycket om liksom, deras egna perspektiv under den här tiden. Det är bara jag.
Och det är så komiskt. Men då måste jag säga en sak. Att det här är ju en period också. Så jag tror att man... Hjälpsamt om du går in med det med... Det finns ett amerikanskt ord som är grace. Det är att man ger utrymme, man är kär, liksom, man förstår.
Mm.
Och det tänker jag liksom, att det hjälpte mig många gånger i den här, att man är lite mer, kanske ännu mer hade hjälpt mig ännu mer om jag hade gett ännu mer grace.
Mm.
Att jag ser på det här utifrån ett mer stackare. Mm. Att du ska behöva gå igenom den här skiten du också. Att, liksom, att jag är ledsen att jag inte kan skydda dig, men det här
du ska bara igenom det, liksom.
Du måste igenom det. Att man är mer kärleksfull inför det, att jaha, nu så... Det är så här det känns. Och det är så här att navigera. För att när du och jag var tonåringar så behövde inte vi leva under pressen av sociala medier. Mm. Att alla är bjudna på festen och du är inte. För så är det hela tiden. Liksom. Mm. Den känslan hela tiden måste de också liksom, genomgå den här perioden under det trycket. Liksom.
Mm.
Så att jag tror att där man kan vinna mycket liksom, i den här situationen... Oavsett vad som händer, om de är arga, om de smäller i dörren, om de inte släpper in eller så. Om man kan tänka, ja, det här är skittufft.
Okay,
en mer, liksom, mer kärleksfull liksom, förstående istället för att tänka att de är så jävla jobbiga. För det är de ju, men om man kan vända på det och säga att, ja, du kan faktiskt inte rå för det.
Mm. Men okej, okay, jag ska sitta stubbe och jag ska vara graceful.
Ja. Och, give grace. Nej, give grace.
Men jag tänker ändå, och nu säger jag detta för att jag känner mig själv. Det känns som att jag kommer sitta på den där stubben så länge liksom, tonåringarna här hovrar i huset, så att säga. Mm. När de finns i huset, då sitter jag där på stubben. Men så fort de liksom går ut, då var det telefonen, var det videokameran, nu måste jag kolla vart är de någonstans, ringa runt till föräldrar, vem ska de vara med, vart ska de, alltså, ja men du vet.
Nej, där måste man börja släppa på sitt kontrollbehov. Här i USA är det ju väldigt vanligt att man sätter appar på sina barns telefoner in i tonåren på så att man vet vad det är. Jag har ju haft en väninna som tog upp sin telefon och sa, hon, dottern liksom, är i en park nu, det är ingen bra park. Liksom, hon kunde se liksom, att dottern var i en park, i en lekpark.
Och hängde. Ett övervakningssystem liksom.
Ja, det är det. Och då pratar vi inte om att vara i lekparken klockan 3 och gunga här. Vi pratar om klockan liksom mellan 9 och 10 på kvällen liksom.
Mm.
Men Där har jag varit väldigt lax, som det heter här. Vad hemskt har jag, vad amerikansk idag, du.
Mm.
Det kommer ju, det känns ju som att jag måste försöka ta mig tillbaka det svenska frågan. Nej, men att jag har varit väldigt avslappnad där, eller rättare sagt att jag har inte riktigt orkat ta det. Mm. Det. Jag har inte kollat vilka kompisar de är med, är de hemma hos den, X och Y och så här. Jag har inte gjort det.
Mm.
Och det... Och det kan man väl säga då att eftersom det inte blev några större problem och eftersom tidigt i det ringdes och bads om hjälp när det blev svåra situationer så kände väl jag, eller så lurade de mig, att jag kunde mer, att jag kunde lita på det systemet att jag skulle, att de skulle ringa om det var någonting.
Mm.
Men när Lilo hade en sleepover... När hon gick, en stor, liksom nu när hon var på, hade liksom 10 kompisar som sov över här. När hon gick på i gymnasiet då blir det. Mm. Då ringde faktiskt föräldrar hem för att kolla om vi skulle vara. Då var det föräldrar som ringde till oss. De kompisarna bad om våra telefoner så deras föräldrar kunde texta eller ringa oss och kolla så att vi var hemma. Vilket vi var.
Mm.
Men
du har tillit. Jag frågar mina barn vart de ska. De säger vart de ska. Fine, då är det...
då har jag litat på det. Och jag har inte haft någon anledning att... Och det kan ju vara så att jag är naiv nu och inte vet sanningen. Och det spelar ingen roll. För nu är jag ur det och det gick bra. Och där har jag varit...
Jag kanske inte vill veta allt heller, tänker jag.
Nej. Och man måste väl få... Under den här perioden ska man ju göra dumheter. Då måste man få göra det i fred då. Så länge jag vet att de ringer till en. Mm. Och det gjorde de ju. Så att jag litade ju på dem där. Eller jag valde att lita på dem. Och jag har inte kollat, jag har inga appar på någon telefon. Och vad jag inte har gjort heller, och det kan vi se efteråt. Det vet jag inte om det var så smart, men jag har inte brutit mig in i deras sociala medier. Och det gjorde jag inte när de var unga, och det gjorde jag inte senare. För det kan jag berätta för dig, att de har ett offentligt Instagram där det är liksom tre kurerade bilder. Och sen har de ett för kompisarna som är en helt annan grej, där jag som förälder inte är inbjuden.
Okay.
Och där, och nu tror jag att det har flyttats, för det här var den kommentaren som jag också hörde igår på middagen från min dotter. Jag säger, Max, hennes bror, Max har hört av sig på Instagram till dig. Han sa det till mig i morse och du har inte svarat. Och då säger min dotter, jag är inte på Instagram längre, det är inte bra för dig.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermès, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Okej, okej. Så nu är det inte bra för, alltså det är inte bra för ens självkänsla. Det är inte bra för en att vara på Instagram. Okej, det är...
Gäller att hänga med här.
Ja, det hade jag ingen aning om. Nej, men det har man ju hållit på att tjata om utan, och fått himlande ögon för tillbaka. Att sociala medier inte är bra för ens självkänsla. Men jag tänker efteråt att jag tänkte hur, att jag borde ha varit mer... vetat mer om sociala medier. Men där kände jag också att barnen var så långt före mig. Om jag började prata med dem om att mobbning på sociala medier och liksom att någon kanske försökte liksom få det göra dumheter och så här, de var ju bara tittade på mig som man var liksom 100 år och inte mig. Men det vet vi väl. Liksom, det var som att de var så långt före mig. Och nu kanske jag är naiv igen och försöker intala mig att det var okej bara för att det, men det kanske inte var okej. Men jag borde faktiskt ha vetat mer om det, faktiskt. Det tänker jag.
Är det något annat du ångrar nu när du ser tillbaka på den här tiden som du kunde ha gjort eller agerat annorlunda?
Det borde jag ha gjort. Och sen tänker jag också att jag borde ha pratat mer om sex. Tänker jag? Komiskt, när jag skulle förbereda mig för det här och komma ihåg tonåren, Lina, så kom jag ihåg en undersökning som jag hade sett, att tonåringar har, de sexdebuterar senare, hade jag för mig, eller, och att de inte har så mycket sex som de hade förr. Och då tänkte jag att då skulle jag googla på det. Och jag kan säga att då googlade jag på typ vad jag tyckte tonåringar sexdebut. Och då kan jag ju säga att det jag fick upp var ju inte några statistiksiffror. Det var helt andra sorters videos. Så jag var tvungen att säga till Magnus, om det är så nu, om du undrar om Så var det det här jag sökte på?
Ja,
men nu är det, och det säger ju en hel del om liksom, tillgången till porr.
Mm.
Och det var ju inte något snack kanske som man som våra föräldrar behövde ha med oss, porrsnacket till exempel. Och det hade vi.
Mm.
Vi hade porrsnacket. Vi pratade om att porr var som actionfilm, var som en actionfilm liksom, hade väldigt med verkligheten att göra. Men jag tänker att jag kanske borde, men jag tänkte också att någonting måste de ju få ha för sig själva. Men å andra sidan, om inte jag pratar om det, då är det kompisar och de här instruktionsfilmerna på video, eller så här på internet som man lär sig från. Så att, där tänker jag kanske att jag kunde ha varit en bättre förälder, fast jag vet inte om de hade velat lyssna på mig.
Mm.
Jag har ju lärt dem att man inte får ta bilder med... Det snacket hade jag ju tidigt med dem, att man inte skickar bilder, nakenbilder, via digitalt.
Mm.
Utan att om man nu då ville visa sig själv naken, så fick man ta det med en vanlig analog kamera och framkalla i sitt badrum och sen åka hem till den personen. Visa bilden, vänta och sen bränna upp bilden och sen åka hem. Och vilket de tyckte var verkade mycket jobb. Och visa nakna bröst.
Mm. Ovärt.
Ja. Ovärt, väldigt ovärt. Väldigt ovärt. Men också, jag var seriös. Nu när jag tittar tillbaka på tonåren, den sa det ju varit en vecka av när jag, oh shit, ja, så var det. Men också liksom en väldigt liksom, ah, men. För igen, det är ändå spännande. Det blir vuxna människor som kommer ut på andra sidan. Och de kommer tillbaka.
Mm.
Och det sa jag också igår till min väninna, som är otroligt utestängd. Liksom. De kommer tillbaka i runt 20-årsåldern. Och det är väldigt mycket som man... Alltså att man får skratta åt, men också... Det är jättemycket skitjobbigt, men... När det öppnar sig de där gångerna då, när de släpper in den och man får... lyssna och ta del, och kan bli vara rätt tungt också.
Mm.
Men så värt det.
Mm.
Inte ovärt, så värt det.
Alltså Gunilla, år 2030, då har jag 3 stycken tjejer på 18, 15 och 13 år här under mitt tak. Och jag vet inte, när jag pratat med min man om detta så fasar han för detta åren då vi har liksom 3 tonåringar inneboende. Men jag vet inte hur du har lyckats, men jag tycker ändå att det känns, efter det här samtalet, tycker jag ändå att det känns ganska hoppfullt ändå. Att ja, det inte är så något svart.
Åh, vad glad jag är.
Det kanske
är
första podden vi har haft där jag känner mig mer hoppfull efter vårt samtal än före.
Vilket gör att min syster då kommer bli väldigt nöjd med mig. För hon har varit lite missnöjd med att jag inte lyckas ge något hopp om någonting.
Och så kom det denna podden som jag tänkte skulle vara mest mörkast av alla. Ja, vad
svåra
kul.
Saker, men roligt.
Ja.
Vi är ju ganska överens där, och jag, Lina. Det är ju roligare med stora barn.
Mm, ja, verkligen. Innan. Och de har det ju skit. Det är dem det här handlar om. Det är egentligen inte oss. Vi är ju bara bifigurer i det här. Vi ska ju bara se till att de, ja, där jag lägger ribban och överlever. Och att de ska någonstans efteråt vilja komma hem igen, som du säger, när de har blivit 20.
Ja, och där är väl liksom det här med att lita på de här människorna då som tar beslut med fel del av hjärnan är inte lätt. Men man måste få göra misstag här. Och det kanske där kanske vi då rör återigen vid min önskan om att de inte ska göra misstag. Men detta är tiden då man gör det. Mm. Detta är tiden när man sitter i baksätet och säger till sin kompis, I cover it for you bro. Utan ens tänka på att det finns en annan vuxen i bilen.
Det är så man kanske får se på sitt eget föräldraskap också, gentemot varandra i relationen, att ja, nu kommer det gå åt helvete, men vi täcker upp för varandra nu.
Vi täcker för varandra. Ja. 2030, here we come. Det kommer bli, och sen så blir det 20, hur gamla är de 2030?
Då
är
då är de 18, 15 och 13.
Mm, 2032 får du tillbaka den första.
Mm.
Och sen
Nu har jag redan poddat länge, men om den här podden finns kvar under 2030, då får du coacha mig igenom den här tiden.
Och 2032, det är då vi öppnar champagne.
Då firar vi. Då är de på väg tillbaka igen.
Skål!
Skål! Tack för den här tiden, höll jag på att säga. Det lät som att vi är på avslutet. Tack för idag.
Men nästa gång så vet jag att vi har pratat om att vi ska prata om syskon. Och kan man vara rättvis?
Ja. Det ska bli spännande.
Det ska bli jättebra. Och sen måste vi också säga till våra lyssnare att vi behöver fler ämnen.
Ja, skicka in dem så hanterar vi dem.
Vi hanterar dem med grace.
Med grace.
Ja. Ha en bra dag.
Hej då. 'Cause I'm just a teenage girl.
Catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.